السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله سفوتشات بيات قوينام دنا بالسنة دي سيريا سمحان لرم ذكر of this enorme belöning från den stora imamen Ibn Qayyim رحمه الله تعالى. Och vi kanske kommer att bli färdiga med alla punkter idag بإذن الله تعالى. Och sen finns det lite fawaid kvar som inshallah kanske kommer att ta nästa lektion بإذن الله تعالى. Författaren säger i punkt al-hadiya och sittun, punkt 61. Från de stora nyttorna som finns av att göra dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, är att det ger personen en styrka. Det ger personen en styrka. Och han säger, som ger honom kapaciteten att tillsammans med denna dhikr göra saker han inte skulle klara av och orka att göra utan denna dhikr. Jag vill att ni hänger med här. Den här punkten är viktig. En av nyttorna med dhikr är att det ger dig inte bara en psykisk utan en fysisk, kroppslig styrka. Den som är dhakir, minns Allah subhanahu wa ta'ala, kommer att få en styrka som underlättar för honom att utföra saker och ting han inte kunde göra utan dhikr. Så med dhikr så får du extra styrka och extra energi och du klarar av mer än vad du skulle ha gjort i vanliga fall. Och han säger, han brukar ju nämna sin mentor, sin lärare, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah som exempel. Då säger han här, och jag såg Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyahs styrka. Han sa hans styrka då han gick, då han talade. Och iqdamuhu, yani då han anföll i strider eller liknande. Och kitabatihi, och hur han skrev. Amran ajiban. Alltså jag såg underliga saker. Det var märkvärdigt det jag såg. Fakane, han brukade skriva varje dag vad en annan person skrev på en vecka. Men han skrev på en dag vad någon annan skrev på en vecka. Au akthar, eller kanske till och med ännu mer. Och jag såg waqad shahad al-askaru min quwwatihi fil harb amran adiman. Och även armén som han var med i såg en enorm styrka hos honom då han var med i krig och i slag och liknande. Och så nämnde han ett bevis på den här punkten. Vad är beviset på att man blir stark av att göra dhikr? Vi har nämnt det tidigare. Är det någon som kommer ihåg? Vad är beviset, Nuruddin? Han säger att profeten a.s. lärde Fatima och Ali radiyallahu ta'ala anhuma att varje natt göra tasbih, yani dhikr, då de lägger sig. Han säger här 33 gånger subhanallah, alhamdulillahi 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Då Fatima bad om att få en khadim, en person som skulle jobba åt dem i hemmet. Och hon då klagade över hur hårt hon arbetade, hur utmattad hon var. Och hon då behövde avlastning. För hon jobbade också med tunga arbeten. Hon jobbade med att mala. Alltså mala veten och korn och liknande. Och ni vet, det är inte enkelt för en kvinna, de här verktygen och redskapen man hade förr i tiden. Så hon bad om att få en person som skulle hjälpa till i hemmet. Och då så sa profeten a.s. Lärde dem detta och så sa han, det här är bättre för er. Det här är bättre. Och då förstår man, om han säger att det här är bättre än det du ber om för att få avlastning, så måste det här vara en bättre avlastning. För det kan inte handla om någonting annat, utan det måste vara relaterat till den här specifika frågan som hon har om att få avlastning. Och då säger han att det här är bättre. Yani då säger de lärda att den här dikker kommer att ge er styrkan att klara av detta arbete. Och ni kommer inte behöva någon person som hjälper er. Och det är som han alla bra att man gör den här dikker när man sover. Väldigt enkelt. Subhanallah 33 gånger, Alhamdulillahi 33 och Allahu Akbar 34 gånger. Och när Ali radiyallahu anhu och Fatima fick detta tips och detta råd så höll de fast vid den här dikker tills den dagen de dog. Man frågade Ali, yani, gjorde du den här varje kväll? Han sa ja varje kväll. Till och med kvällen eller natten till Siffin, slaget av Siffin, han sa till och med den natten. Alltså de sover utomhus natten innan ett slag. Han gör ändå denna dikker innan han ska sova. Och här finner vi också hur Selef, de tidigare, var måna om att implementera och praktisera det de lärde sig. Det var inte bara att samla på sig information som många tyvärr gör idag. Man samlar på sig, man lär sig. Mashallah, jag kan den här sunnan. Tayyib, du kan den, men praktiserar du denna sunna? Det är frågan. Så hellre att man kan mindre och praktisera det. Eller att man kan mycket och sen inte lever så som man lär och följer upp kunskapen med agerande. Så han säger sen Ibn al-Qayyim, faqila, inna man dawama ala dhalika wajada quwwatan fi badnihi mughniyatan an khadim. Eller det sägs att den som konstant gör den här dikir innan sömnen kommer att få en styrka som gör personen oberoende från att få en khadim, en person som jobbar i hemmet. Och han säger, jag hörde också Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nämna en athar relaterat till denna fråga. Och det här är inte en hadith utan en athar. Och det sägs att den kommer från tidigare böcker, tidigare genom uppenbarelse. Att han då sa att då Allah subhanahu wa ta'ala skapade änglarna som skulle bära hans arsh. De 8 änglar som skulle bära hans tron. Så säger änglarna, ja rabbana, hur ska vi kunna skapa din tron? Hur ska vi kunna lyfta och bära din tron? Då din storhet och kunglighet är över den. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, säg, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyy al-azim. Falamma qaluha hamalu. När de då sa dessa ord så kunde de bära Allahs tron. Ni vet att Allahs tron är det mest storslagna och största Allah subhanahu wa ta'ala skapat. Yani wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Yani större än hela himlarna, universum, Allahs tron subhanahu wa ta'ala. Och det är 8 änglar som bär denna arsh. Och det sägs då här att de finner sin styrka med att säga la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Och det är en väldigt, väldigt bra dhikr att säga. Och för någon som inte vet, la hawla wa la quwwata illa billah är en dhikr som är isti'ana. Man söker hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om du finner något svårt, du finner något jobbigt, komplicerat, så säg la hawla wa la quwwata illa billah. Och om du vill, du kan lägga till al-ali al-azim. Och det nämndes också en sahih hadith att la hawla wa la quwwata illa billah är en av paradisets skatter. En skatt som finns under Allahs tron. Så det är väldigt, väldigt starka och mäktiga ord. Och han säger Ibn al-Qayyim, wa hadhihi al-kalima laha ta'thirun 'ajib fi mu'anat al-ashghal as-sa'ba. Han säger att det här ordet, la hawla wa la quwwata illa billah, har en enorm inverkan på, eller inverkan i att underlätta svåra uppgifter. Wa tahammul al-mashaq, och att utföra komplicerade saker. Wa dukhul ala al-muluk, eller om man skulle behöva konfrontera en makthavare som man kanske är rädd för. Wa man yukhaf, nam. Och att också konfrontera folk man är rädda för. Wa rukub al-ahwal, eller svåra situationer som man kanske befinner sig i. Så om ni befinner er i en svår situation, jobbig situation, och ni känner att ni behöver hjälp, ni behöver styrka, ni behöver kraft, ni behöver finna lugn och ro, kanske konfronteras av någon som vill råna dig, någon som hotar dig eller liknande, säg la hawla wa la quwwata illa billah. Inshallah Allah Azza wa Jalla kommer att underlätta för dig. Han säger också att det här ordet har en ta'thir ajib fi daf' al-faqr. Det har också en enorm inverkan på att avvärja fattigdom. Fattigdom. Och han nämner där vissa texter. Men yani mashallah, det här ordet är väldigt starkt laddat. Ord som muslimen då söker skydd med. Han nämner också från en av sahaba som heter Habib ibn Maslama. Och Habib ibn Maslama var en väldigt skicklig krigare. Han var en väldigt skicklig soldat. Ibland, han nämns bland de, yani, vad kan man säga, mest vad heter det, skillful. Han var bland de skickligaste yani, soldaterna. Så när han mötte fienden eller skulle attackera ett fort eller liknande, så brukade han säga la hawla wa la quwwata illa billah. Och en dag när de skulle attackera ett fort i Rom, alltså i det europeiska styret, så repeterade muslimerna det här ordet tillsammans med honom, armén, och de bröt sig in, alltså tog sig in i fortet och segrade. Så där återigen, i strider, vilket kan vara en jobbig situation, så brukade då muslimerna söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala med att göra denna dhikr. Att säga la hawla wa la quwwata illa billah. Han säger sen nästa nytta med dhikr. Och det är att ummal al-akhira fi midmar al-sibaq. Han säger att de som jobbar inför nästa liv, inför sitt paradis, är i en ständig tävling. De är tävlandes med varandra. De är i ett race tillsammans med varandra. Och han säger وَذَاكِرُونَ هُمْ أَسْبَقُهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَدْمَارِ. Och de, från dem som jag dyker, är, vad heter det, de som då är i täten av dessa tävlande. Men att den här ledningen inte syns i detta liv, för det ligger, han säger här Ibn Qayyim, som ett sandmoln över, som skymmer yani synen för att se vem som är vinnare och inte vinnare, vem som är ledare och inte ledare. Det ser vi inte i det här livet. Men att det här kommer blåsas bort och kommer då att man kommer att se på domedagen vilka de sanna vinnarna är. Och också väldigt vackert att så här är fallet. Det finns mashallah troende som inte bara gör sina plikter, utan de har högre ambitioner med att faktiskt sträva efter att vara de bästa, de främsta, att vara vinnarna. As-sabiqun, as-sabiqun. Det är de som är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah har ju nämnt detta. Fastabiqul khayrat, tävla i det goda. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Och i detta, låt de som söker att tävla, gärna göra, tävla. Tävla med varandra i det goda. Så från de som tävlar finns det de som är i täten. Och vilka är de? Han säger det är de som gör mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting som vi inte kommer att se förrän på domedagen. Och han nämner en athar från en av salaf, där han sa att då yani, höljet kommer att avlägsnas framför människorna på domedagen och belöningarna kommer att synas, de kommer att uppenbaras, så kommer man inte att se någon bättre belöning än dhikr. Och då så kommer resten av människor yani, som inte sysselsatte sig med dhikr, att ångra sig. Och då kommer de att säga ma kana shay aysar alayna min adh-dhikr. Och kommer att ångra sig och säga dhikr var det enklaste vi kunde ha gjort. Ja, det var så enkelt, men vi gjorde det inte. Ja, vi gjorde det inte som de här människorna. Alla muslimer gör ju dhikr, men när vi talar om att göra dhikr, yani, så som den bör göras, morgon, kväll, efter bönerna, ständigt mellan detta vara upptagen med att göra dhikr, läsa Koranen, göra dua, göra tasbih, göra istighfar och så vidare. Det här är de som minns Allah subhanahu wa ta'ala mycket. Han säger sen, nästa nytta med dhikr är att dhikr är en orsak till att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att bekräfta det du säger. Att Allah själv kommer att göra tasdiq. Han kommer att bekräfta det som du säger. Han säger varför? För att dhikr är khabar. Det är, vad säger man? Khabar, det är alltså information, det är en bekräftelse. När du säger Allahu Akbar, Allah är störst. Det är fakta. Det är ett påstående, eller hur? Och Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar. Han säger namn, Anna Akbar, jag är störst. Så att dhikr är inte bara tomma ord du säger. Det är mäktiga ord du säger. Och Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar dessa ord som du säger. För han säger att dhikr är khabar anillahi ta'ala bi awsaf kamalihi wa nu'ud jalalihi. Dhikr är en beskrivning och en bekräftelse på Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper och storhet. Så om en person berättar eller bekräftar Allah subhanahu wa ta'alas storhet, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala då att bekräfta detta. Och personen kommer inte att återuppstå med de falska, lugnaktiga människorna. Och kanske kommer att återuppstå med as-siddiqin, as-sadiqin, de ärliga. Och han nämner ett bevis på detta. En hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en tjänare, en muslim, säger la ilaha illallah wallahu akbar, så säger Allah tabaraka wa ta'ala sadaqa abdi. La ilaha illa ana wa ana akbar. Inom personen säger la ilaha illallah, som vi alla vet vad det betyder, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, wallahu akbar, och Allah är störst, så säger Allah ta'ala sadaqa abdi, min tjänare har talat sanning. La ilaha illa ana, ingen har rätt att dyrkas förutom jag, och jag är störst. Så han bekräftar vad personen säger. Och om personen säger la ilaha illallah wahdahu la wahda, så säger Allah sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Och om personen säger la ilaha illallah wahdahu la sharika la, så säger Allah sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la sharika la wa la sharika li, och jag har ingen partner. Och om tjänaren säger la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, så säger Allah sadaqa abdi, min tjänare har talat sanning, la ilaha illa ana li al-mulk wa li al-hamd, till mig tillkommer al-mulk och al-hamd. Och om tjänare säger la ilaha illa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, så säger Allah sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi. Så mashallah, här finner vi vad? Att Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar det du säger. Och om Allah bekräftar det du säger, så betyder det att du talar sanning. Och om du talar sanning kommer du, inshallah ta'ala, att vara med de sanningsenliga på domedagen. Du kommer inte att vara med lögnarna på domedagen. Han nämner sen, jag kan bara nämna kort, lite fawaid, att från dhikrs nyttor är att paradiset byggs med dhikr. Så om man slutar göra dhikr, så slutar de också att bygga. Änglarna slutar att bygga i paradiset. Och om man sen återupptar sin dhikr, så återupptar de att bygga. Och han nämner lite texter där, vissa svaga hadither. Men det finns autentiska hadither som tyder på detta. Är det någon som vet en autentisk hadith som tyder på att ditt paradis byggs med den dhikr du gör? Är någon som vet en autentisk bevis i detta? Någon som minns? Ingen som minns? Nej, Riras al-Jannah? Som vi nämnde tidigare, att profeten Ibrahim sa att informera din umma, ja Muhammad, att paradisets, vad kan man säga, viras, det man sår, planterar i Jannah, det är yani de här dhikr, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, och så vidare. Och sen finns det en hadith jag vill komma till, lite mer konkret. Hadithen, den som läser Qul huwallahu ahad 10 gånger kommer att få ett hus i Jannah. Så änglarna kommer att bygga till dig ett slott i paradiset om du läser Qul huwallahu ahad 10 gånger. Det är ett bevis på att Jannah byggs med dina goda gärningar och den dikr du gör i detta liv. Han säger sen också, för nyttan av dikr är att dikr stänger sedd. Det är ett skydd mellan personen och helvetet. Att om en person yani då stoppas från att gå till helvetet. Så dikr hindrar, stoppar och skyddar personen från att hamna i helvetets eld. Han nämner också att dikr är en orsak till att änglarna kommer att be om förlåtelse för den som då minns Allah subhanahu wa ta'ala. Anna al-malaika tastaghfir lil-dhakir kama tastaghfir lit-ta'ib. Att änglarna ber om förlåtelse för den som gör dhikr så som de ber om förlåtelse för den som gör tauba. Och han nämnde där en svag hadith, men det finns en autentisk hadith som bevisar just den här punkten. Och det är hadithen om en person sitter kvar efter bönen och gör dhikr, så ber änglarna för honom. Eller hur? Det är en autentisk hadith som tyder på detta. Att när du gör dhikr så ber änglarna för dig. Mashallah. Nästa punkt. Han säger att dhikr är en aman. Det är en befrielse från hyckleri. För att hycklarna, al-munafiqun, är ett folk som inte minns Allah. Den här punkten är jätteviktig. Vi har ju folk som är fake muslimer, låtsas vara muslimer. Munafiqun, de visar islam utåt, men döljer kuffer, otro inombords. Och al-munafiqun har en siffa, de har en egenskap. Och vad är den egenskapen? Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. De minns endast Allah lite. Alltså ytligt. Om de är bland folk, de säger kanske någonting, dhikr, eller de kanske ber. Men är de själva så har Allah inte någon andel av att minnas hos dem. Så en hycklares egenskap är att de inte minns Allah subhanahu wa ta'ala. Så personen som gör mycket dhikr är fri från att vara en hycklare. قال كعب من اكثر ذكر الله عز وجل بري من النفاق. En av sahaba sa här, den som gör mycket dhikr är skonad, förskonad från hyckleri. Och så säger Ibn Qayyim, och det kanske är just därför att Allah subhanahu wa ta'ala avslutar surat al-munafiqun, ni vet hycklarna, det finns en hel sura som nämner deras dåliga egenskaper i Koranen. Det kanske är just därför Allah subhanahu wa ta'ala avslutar surat al-munafiqun med just den här versen. Där han säger Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Troende, låt inte era egendomar, era pengar och era barn distrahera er från att minnas Allah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. För den som låter sig distraheras av sina världsliga egendomar från att minnas Allah är sannoliken en förlorare. Så han säger här att den här versen och den här sura nämner varna för fitnat al-munafiqin. Yani den enorma prövningen som finns av hycklarna. Och deras egenskap då är att de är folk som inte minns Allah. De är negligenta och glömska i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så en hycklare är en person som inte minns Allah azza wa jall. Och en person som låter sig distraheras av dunya, sina världsliga angelägenheter. Och bara tänker på dem. Men den troende låter sig inte distraheras. Utan subhanallah, även i islam tvärtom. Barn och pengar och egendom är inte en orsak till att glömma Allah, utan en orsak till att minnas Allah, eller hur? Ja? Om du får en ny bil eller någonting, du gör en dua, Säg alhamdulillah, tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Du får barn, du gör dua. Och du gör ständigt dua för barnen. Du får pengar, du får rikedomar. Du tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och muslimen är den som ständigt minns Allah. Och länkar, dhikr till sina vardagliga angelägenheter. Och låter inte de vardagliga rutinerna vara en barriär eller ett hinder för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Utan en orsak till att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så han säger Ibn Qayyim att فهذا من علامات النفاق قلة ذكر الله عز وجل. Så ett tecken av hyckleri är att man minns Allah lite. وكثرت ذكره أمان من النفاق. Och att minnas Allah mycket yani är en garanti eller trygghet från att hamna i nifaq, hyckleri. Och han säger والله عز وجل أكرم من أن يبتلى قلبا ذاكرا بالنفاق. Och Allah subhanahu wa ta'ala är mer generös än att straffa en person som minns Allah mycket med hyckleri. Eller varför ska Allah straffa en person med hyckleri om hans hjärta ständigt är upptaget med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala? Nej. Utan innama dhalika liqulub ghafilat an dhikri Allah azza wa jall. Utan sådana straff kommer till dem som försummat att minnas Allah azza wa jall. Nej. Det här är också viktigt, ja shabab. Muslimen ska vara rädd för hyckleri. Rädd för att vara en hycklare. Sahaba fruktade alla hyckleri. För att de visste att hycklarna var de som är bränslet, de som är i botten av helvetet. Så alla var rädda för hyckleri. Och det är någonting vi också borde vara. Och att då försöka trygga sig själv från att vara en hycklare gör man genom att minnas Allah subhanahu wa ta'ala mycket. Då är du inshallah exkluderad från att vara en hycklare. Mashallah. Han säger sen att anna lidhikr min bayn al-amal laddatan la yushbihuha shay. Han säger att dhikr bland resterande goda gärningar har en sötma som inte finns någon annanstans. Alltså alla goda gärningar i islam har en viss sötma. Men sötman av dhikr överträffar. Den är unik. Och den finns inte någon annanstans, säger han. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدْ مِنْ ثَوَابِهِ إِلَّا لَدَّتْ الْحَاصِلَ لِلْذَاكِرِ والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. Och han säger att om personen som gjorde dhikr endast fick den här sötman, smaka sötman av dhikr i sitt hjärta, så skulle det vara en tillräcklig belöning. Det skulle räcka som belöning. Och därför säger han kallas sammankomster av dhikr för sammankomster av paradiset. Men ni vet, i paradiset så njuter man bara. Det är bara en sötma, det är bara fröjd, subhanallah. Så dhikr har den här unika effekten hos människan. Och han nämner en vacker athar från Malik ibn Dinar som sa مَا تَلَذَّذَ الْمُتَلَذِّذُونَ بِمِثْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Där han säger att de som, det här är svårt att översätta, مَا تَلَذَّذَ الْمُتَلَذِّذُونَ, yani de som njuter, har inte njutit med någonting så som dhikr. Yani de som njuter av sin iman, sina goda gärningar, att ha iman i hjärtat. För ni vet, iman har en sötma. Ja? Som det har nämnts i hadithen. Att den som har egenskapen av att älska Allah, älska hans sändebud, älska sina syskon på islam, hatar att återfalla till kuffer, kommer att få smaka på sötman av iman. Så de fromma, de har den här sötman, de njuter av sin ibad. Men han säger att de njuter inte av någonting så som de njuter av att göra dhikr. Det har en unik känsla. Och så säger Ibn al-Qayyim فَلَيْسَ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ أَخَفُّ مَؤُونَةً مِنْهِ وَلَا أَعْظَمُ لَذَّ وَلَا أَكْثَرْ فَرْحَ وَإِبْتِحَاجًا لِلْقَلْبِ. Att det finns inga av gärningar som är enklare än dhikr och samtidigt har en starkare sötma, وَلَا أَكْثَرْ فَرْحَ, och starkare känsla av välbefinnande och glädje till hjärtat. Så återigen, han belyser det här vi har talat om tidigare. Att dhikr har de här enormt goda effekterna. på ens hjärta, på ens välbefinnande, på ens själ. Samtidigt som det är en så otroligt enkel dyrkan. Det är inte bara en enkel dyrkan, det är den enklaste dyrkan. Kommer ni på någon enklare dyrkan än vilken? Just det. Visst inte. Det är den enklaste dyrkan. Någon kanske säger men att reflektera över skapelsen. Men det är också vilken. Ja, så, visst inte. Finns ingen tacksamhet. Enkelt, eller hur? Men är det inte vilken? Det är vilken. Det är den bästa vilken. Så finns ingen dyrkan i islam som är enklare än vilken. Subhanallah. Han säger sen nästa punkt att dhikr ger personen skönhet i ansiktet i detta liv och ett ljus på ansiktet i det kommande livet. Han säger att dhakiruna andaru nas wujuhan fi dunya. De som är mycket dhikr är de som har de vackraste av ansikten i detta världsliga liv och de som har de mest upplysta av ansikten i det kommande livet. Ja. Vi har ju nämnt tidigare Abdullah ibn Abbas uttalande att den goda gärningen har ett ljus, alltså ger ett ljus i personens hjärta och i personens ansikte, och synden har ett mörker i personens hjärta på personens ansikte. Han nämner sen nästa nytta, och det är näst sista punkten, två punkter kvar. Han säger att en person som gör dhikr, han säger på vägen, i hemmet, vare sig han är bofast eller resande, han är på någon plats, kommer att få mycket shuhud. Han kommer att få många vittnen som kommer att vittna för honom på domedagen. För han har sett alla dessa platser, dessa hem, dessa berg, jord och liknande, kommer att vittna för dem som minns Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och beviset han använder är den kända versen idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. På den dagen så kommer jorden att berätta vad som skett på den, bi anna rabbaka awha laha, för att din herre yani beordrade jorden med detta. Så jorden kommer på domedagen om att vittna vad som skedde på den. Och det här är också något som bekräftas från flera av sahaba när de säger. Alltså specifikt att jorden kommer att vittna för den som bett på den, den som har gjort det ena och det andra på den. Så när du går där ute och du gör dhikr, så kanske de här träden, de här bergen, stenarna, vägen kommer att vittna för dig på domedagen och säga, fulan, den här personen, han mindes dig när han gick på mig. Han mindes dig när han sov på mig. Och så vidare. Subhanallah. Så det är bra att utföra så mycket gott som möjligt. Och det finns också ett mer konkret bevis. Hadithen om adhan. Att allt som rösten når kommer att vittna för personen på domedagen. Sista punkten, han säger anna fi ishtighal bi dhikr ishtighal an kalam al batil min al ghiba wal namima wal lagh wa madh al nas wa dhammihim wa ghayr dhalika. Han säger, det sista nyttan vi går igenom idag är att den som sysselsätter sig med dhikr är en person som gör sig upptagen med någonting gott. Och då istället för att göra någonting dåligt, att tala dåligt, för att han säger tungan måste i slutändan agera. Det måste handla, det måste tala. Tungan talar, antingen bra eller dåligt. Så han säger att personen som frekvent gör dhikr, sysselsätter sig med dhikr, är en person som då blir upptagen med gott istället för ont. Att tala gott istället för att tala falskt. Baktala, sprida skvaller, lagu, en falsktal, prisa folk, klandra folk, och andra exempel på falskt och dåligt klandervärt tal. För inna lisan la yaskut al-batta. Vad säger han? För tungan är inte inaktiv, den är inte tyst, den är aktiv. فَإِمَّا لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَإِمَّا لِسَانٌ لَاذِي. Antingen är tungan den som minns Allah, eller så är tungan den som pratar, snackar skit igen. وَلَا بُدْ مِنْ أَحَدِهِمَا. Och tungan måste vara någon av dem. Så säger han väldigt vackert sen, han säger فَهِيَا النَّفْسْ إِلَّمْ يَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ. Man säger samma sak som själen, människan, alltså i sin helhet. Om du inte sysselsätter dig med gott och gör dig upptagen med gott, så kommer du att göra dåliga saker. وَهُوَ الْقَلْبِ إِلَّمْ تَسْكُنْهُ بِمَحَبَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ سَكَنَتْهُ مَحَبَّةُ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا بُدْ. Och hjärtat, om du inte låter hjärtat vara platsen, boningen av Allah subhanahu wa ta'ala, alltså att minnas Allah azza wa jalla, att ha Allah i sitt hjärta, så kommer kärleken till mänskligheten och skapelsen att ta över och dominera ditt hjärta. Wala bud, det måste ske. Och en lisan, illam tashghilhu bidhikr shaghalatka aw shaghalaka billagh. Och tungan, om du inte gör den upptagen med dhikr, kommer den att vara upptagen med falskt tal. وَهُوَ عَلَيْكَ وَلَا بُدْ. Vilket kommer att skada dig, garanterat. فَخْتَرْ لِنَفْسِكَ. Så välj till dig själv, yani ett av dessa två val. Så det är väldigt viktigt det han säger, Ibn al-Qayyim. Och det är att man i slutändan måste prata. Människan är inte stum, människan är inte tyst. Man måste tala. Och man ska välja sina ord väl, man ska tala gott. Man kan yu'minu billahi wal-yawmi al-akhir فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Hadithen. Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Tala väl eller vara tyst. Och som profeten alaihissalam också sa, att liknelsen av den troende är som liknelsen av ett honungsbi. Den äter bara gott och det kommer bara gott ut från den. Eller hur? Honungsbin, de är inte på, vad säger man, där det är avlopp och liknande och äter eller smutsiga saker. Eller hur? De äter nektar, bin, pollen och liknande. Och vad kommer ut från honungen? Bara gott. Från biet. Det finns inget dåligt som kommer ut från biet. Allt som kommer ut är gott. Pollen, vad heter det? Propolis, bivax och det ena och det andra. Så det kommer bara bra saker ut från biet. Och samma sak ska det vara med muslimer. Inget dåligt ska komma ut från dig. När du talar gott. När du talar, du är ärlig. När du talar vänligt. Du kränker inte. Du förtalar inte. Du misstänkliggör inte. Du sprider inte skvaller. Du sprider inte baktal. Utan du talar endast gott. Och som han här nämner, att om du sysselsätter dig med dhikr, så kommer det att ta över. Kommer att ersätta det dåliga talet. Och det här är viktigt. Och han nämner en till viktig sak här. Och det är samma sak med ditt agerande. Om du gör dig upptagen och sysselsätter dig med goda gärningar, så kommer du inte göra dåliga gärningar. Och det här är ett bra tips som även vissa av våra ulema brukade säga. Hur ska man sluta synda? Hur ska man sluta ljuga och svära och vara ful i munnen? Här har du svaret. Det enda sättet är att du gör dig upptagen med gott. Och vi nämnde det här innan också, att om du ständigt säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, jag dicker. Yani är det ma'qul, är det logiskt att det ska komma ut mellan dessa vackra ord, fula ord? Nej. Wallahi. Det kommer kännas fel. Det kommer inte gå ihop, eller hur? När du ständigt gör dig upptagen med dhikr, så kommer du till slut. Du kommer inte kunna säga fula ord. Du kommer inte kunna ljuga. Det kommer kännas så fel att ljuga och tala fel och baktala. För du gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen inte bara tal, även som han nämner här, agerande. Att många klagar över att de har svårt med att lämna synder. De gör ständigt synder och dåliga saker. Sysselsätt dig själv med gott. Hitta goda rutiner. Gå och be sunnabön. Gå och be dina dagliga sala i moskén. Umgås med bra människor. Gå på föreläsning. Läs Koranen. Hjälp till med de islamiska aktiviteterna som finns i din stad. Var engagerad. Gör någonting. För när du engagerar dig gott, så alhamdulillah har du inte tid att göra dåligt. För ni vet ju, en av de sämsta saker som finns för människan, det är för mycket fritid. För mycket fritid. Att vara en tuggare. Så att vara helt sysslolös. Varken plugg, varken arbete. Och bara sitta hemma. Nej, det är kul kanske någon dag, någon vecka på helgen, man vilar, sommarlovet. Men hela tiden. Vad gör du för någonting? Ja, ingenting. Vad är det för någonting? Umar radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab, han hatade att se en person subahlala. Och han sa subahlala är en person som varken är upptagen med sin din eller dunya. Han gör ingenting alls. Han är en värdelös person. Pluggar inte, arbetar inte, söker inte jobb. Och han är inte ens aktiv i religionen. Han bryr sig inte om att studera kunskap, söka kunskap, göra goda gärningar. Han gör ingenting. Sitter på soffan, spelar tv-spel hela dagen. Kollar på filmer och lever på bidrag och kallas. Någon annan ska ta hand om honom. Det är inte någonting som islam har kommit med. Utan islam kommer med vad? Den givande handen är bättre än den tagande handen. Du ska vara oberoende. Vad sa profeten alaihissalatu wassalam? Att wa'izzul mu'min fi istighna'ihi. Att den troendes ära ligger i att vara oberoende. Men chans. Du jobbar, tjänar dina pengar, försörjer dig själv. Alhamdulillah, så ska det vara. Ibland det kan hända att du blir av med jobbet, men du söker jobb. Du går på en utbildning. Du gör någonting. Men att bara inte göra någonting alls, det är fel. Och då händer det ofta att man kanske faller in i dåliga rutiner. Man faller in i synder. Man faller in i dåligt sällskap. Och man börjar göra haram saker. För att man har för mycket fritid. Så det är bra att man gör sig upptagen med gott. Och att föräldrarna också gör sina barn upptagna med gott. Det kan vara religiösa aktiviteter. Det kan även vara världsliga aktiviteter. Sätt dem på någon fotbollsträning, någon kampsport eller någonting. Ja, så att de gör någonting. Så att de inte bara sitter hemma och inte gör någonting alls. Nej. Och vi kommer inshallah ta'ala nästa lektion. Gå igenom lite fawaid som han nämner. Han är typ färdig med punkterna. Vi kommer nämna lite nyttor med olika kategorier av dhikr. De bästa formerna av dhikr. Och även hur man ser på Koranen och dhikr. Och lite exempel inshallah ta'ala, praktiska tips som man kan ta med sig i sin vardag när det kommer till att göra mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hayyakumullah. Om någon har någon fråga, sahlan sahlan. Omar.
Är det bara dicken innan man sover, den här tre gånger skala och så vidare, är det bara den som ger en styrka eller allmän dicken?
Nej, mycket bra fråga. Får man styrka av all dicken eller är det bara den här man säger innan sömnen? Nej, han nämner ju här att dicken ger personen styrka. Och speciellt den där dicken, men all dicken ger personen styrka. Förstår du? Och också därför, tänkte bara bra att du påminner mig. När sahaba beskrev profeten Muhammad a.s. de beskrev honom som den starkaste människan de sett. Jag tror vissa hadith nämnde att han var stark som var det 10 personer? 40 personer. Som var otroligt stark. Och profeterna generellt var otroligt starka. Profeten Suleiman a.s. hade umgänge med 100 fruar på en natt. Var finner man den styrkan? 100 gånger på en natt. Det är en enorm styrka. Och även vår profet al-Islam hade umgänge med alla sina fruar. Det var som mest, de var 9 stycken på samtidigt. På en och samma natt. I Khandaq, när man grävde vallgraven. Och det var iskallt, det var storm, det var hungersnöd. Man hade inte ätit på flera dagar. Profeten al-Islam hade knutit en sten runt magen. Så han var så hungrig. Så gräver de vallgraven och de kommer till ett stort stenblock. Och de sahaba klarar inte av dem. Vem hämtar dem för att få hjälp? Profeten Muhammad a.s. Han kommer, slår en gång och går sönder direkt. Så han var väldigt, väldigt stark, mashallah. Varför? För han var den som mindes Allah mest och bäst. Förstår ni? Så Allah subhanahu wa ta'ala ger personen styrka av att göra mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är bra tips nu, mörka tider. Ja? Många de säger, gå och drick D-vitamin. Jag visste du kan göra det, men innan det, gör det dhikr. Dicker vitaminerna så att du får den riktiga styrkan inshallah och ta'ala. Barakallahu. Doktor. Barakallahu. Barakallahu.
Jag tänkte då, du nämnde det här, det som inte gör dicker, det är
risker att falla in ungefär.
Det tecken eller ja. Ja.
Låt oss säga att du har en person som han visar inga tecken på ungefär. Som att han talar alltid sanning, han hedrar människor, löften och det. Och han ber också sen håller om dagen. Men han gör det liksom mekaniskt. Han finner inte på show i sin bön. Han gör det till ryggen. Hur skulle man se på en sån?
Ja, vi ska ju inte fördöma folk och gå och sätta hyckleristämpel på folk. Och som du sa, personen, om han är muslim och han ber sina fem böner, så minns han ju ändå Allah. Förstår du? Hycklaren är den som hoppar över bönen, struntar i bönen, men inte minns Allah. Och så vidare. Men så det han talar om är här relativt. Så minns Allah mycket, du tecken på att du absolut inte är en hycklare. Och sen ju mindre man minns Allah, kanske ju närmare kommer man. Och sen som du sa, självklart tillsammans med de andra egenskaperna av hyckleri. Han minns inte Allah och han ljuger och han är falsk och han sviker och han gör narr av religionen. Och det är några andra. Det är flertal tecken på hyckleri. Förstår du? Det är varningstecken. Den här personen, han lever sitt liv och han är vardaglig person. Han jobbar och ber sina fem salat. Vi kan inte gå och sätta en hyckleristämpel på honom. För att han inte ständigt gör vicker, förstår du?
Mm. Det skulle vara bra också att veta hur gör man för det som kickstartar sitt självbild i en sån sätt.
Ja, men som vi sa att vi har ju en viktig dikker är ju den här som man kan säga är bestämd, specifik. Och det är sina fem dagliga böner. Och sen att man kanske gör dikker efter fajr, innan maghrib, sabah och al-masa. Man gör dikker efter bönen. Man säger bismillah, man äter, alhamdulillah efter maten, man säger dua när man går in på toaletten. Det här är ju att minnas Allah mycket, förstår du? Och sen vad som är mellan det, den här generella dikken, det är ju extra, förstår du? Zakallah khair, han var före dig, killen bakom. Oh, mycket bra fråga. Blir man förlåten för alla sina synder om man åker på hajj? Profeten alaihi salatu wassalam har sagt wal hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna, att den som gör en accepterad hajj kommer att få inget mindre än paradiset. Alltså han kommer att bli förlåten för sina synder och han kommer att komma tillbaka lika syndfri som den dagen han kom ut från mammas mage. Förstår du? Noll synder. Men det är om man gör en bra hajj, alltså en fin hajj, förstår du? Det är viktigt att om man åker på hajj, man lär sig hur man gör hajj. Och att man beter sig jättebra när man är i Mekka. Man gör bästa hajjan. Det är då man blir förlåten, inshallah.
Jag tänkte på Dr. Asif. Han kanske menar att man ändå betjänar sig trygg och säker från ungefär. Man fruktar för sig.
Absolut.
Och något som kan hjälpa visionen att avvärja den här. Eller känna sig tryggare.
Ja, precis. Som brodern sa, man gör mycket dikr av Allah för att inte vara en hycklare helt enkelt. Inshallah.
Men är det om man går till hajj, går till Mekka, går det trygg
nu? Ja, brodern säger här, om man åker på hajj, går man runt Kaaba 7 gånger? Ja, det gör man.